Idag på årets första dag så får vi börja med Herrens måltid. Och vi ska slå upp i Hebreerbrevet 5:e kapitlet och läsa verserna 7 till och med 10. Där heter de Jesus så här: under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Fastän han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och det är ju ett märkvärdigt uttryck det här, eftersom Jesus aldrig var olydig. Sonen gör allenast vad han ser fadern göra. Och det heter ju i 4:e kapitlet här, den 15:e versen. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Och vi kan undra, behövde han lära sig lyda? Han var ju lydig. Vi måste förstå att ordet lydnad här kanske inte riktigt har den innebörd som vi brukar lägga i ordet. Vi lägger en auktoritär betydelse i ordet lydnad. Någon befaller och den som får befallningen utför det som befallningen handlar om. Det kallar vi lydnad. Men Guds rike är inte ett auktoritärt rike. Gud är inte auktoritär. Utan istället så bygger ju Guds rike på ett helt annat synsätt, en helt annan princip, den som vi ställs inför när Jesus talar om ledarskap. Vi kan slå upp i Markus 10:e kapitel. Och läsa verserna 42-45. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Så är det inte i Guds rike. Guds rike bygger inte på makt utan på nåd. Ledarskap i Guds rike bygger inte på befallning utan på inspiration. Och därför fortsätter Jesus: den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså kan vi inte förstå ordet lydnad i en auktoritär mening. Utan vi måste se den utifrån ett gudsrikes perspektiv. Då är vi tillbaka till detta som jag har försökt att förklara förut under vår samvaro. Vi måste ju skilja mellan synden som bor i oss och synderna som vi gör. Och synden som bor i oss handlar ju på något sätt om vår önskan att lägga sig till med Guds egenskaper utan att få honom på köpet. Det är det ondas natur. Vår ovilja att låta Gud vara Gud. Den som yttrar sig kanske allra mest i detta att vi så gärna vill hjälpa Gud så att han på sikt ska bli nästan onödig. Vi gör oss oumbärliga för att ta över firma. Och det är ju det som gör att vi ständigt kan predika rättfärdiggörelse av nåd och ändå leva i rättfärdiggörelse av gärningar. För om vi inte trillade tillbaka i det här med rättfärdiggörelse av gärningar skulle vi inte ha någon fördömelse. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Att lära sig lyda genom att lida. Det handlar alltså om en process där vi lär oss att låta Gud vara Gud. Och det måste också Jesus gå igenom, son. Att lära sig att låta fadern vara fadern. Ty det är lätt gjort när det inte kostar något. Men när det gör det så lär man sig ödmjukhet. Och jag tror att Bibeln förknippar lydnadsbegreppet mycket mera med attityden ödmjukhet, attityden gudsfruktan, än med produktion av befallda gärningar. Att vi alltså får lära oss ödmjukhet. Att, som det heter om Jesus i Filipperbrevet, han ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Där har du lydnaden igen. Och rent praktiskt betyder ju det i våra liv att vi får lära oss att leva utan att äga våra liv. Utan att kunna kontrollera det. Utan att kunna styra vår tillvaro. Och att ändå inte hamna varken i passivitet eller i fatalism. Utan att kunna vara fullt aktiv och fullt initiativrik. Ty kärleken är initiativrik. Utan att för den skulle hamna i någon sorts fatalism. Allt är uppgjort från början. Och det betyder inget vad jag gör. Att låta Gud vara Gud. Att lära sig lyda genom att lida. Som jag sa igår kväll, när vi på det sättet lär oss lydnad, så växer vår förmåga att tacka Gud i alla livets förhållanden. Och så småningom också för alla livets förhållanden. Och lydnaden blir då kanske inte så mycket detta att ständigt lyssna in vad Gud säger att jag ska göra just den här sekunden och den här minuten. Även om det kommer en ström av sådan vägledning från Gud, så lever vi ändå i en frihet där vi är fria att välja i stor utsträckning vilka yttringar som kärlekens liv i oss ska få lov att ta sig. Allt samverkar till det bästa. I psalm 25:9 uttrycks det på följande sätt. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Om vi har en längtan efter att Gud ska så att säga lära oss ödmjukhet. För det är ju den lydnad man lär sig, som man har möjligheten att lära sig i lidandets perioder i sitt liv. Då kommer Gud på olika sätt att se till att vårt liv leds rätt. Han leder det ödmjuka rätt. Vi vill kanske gärna ha den här lydnaden som mera handlar om tilltal och prestationer. Den auktoritära lydnaden. Därför att då hjälper vi ju Gud. Gud säger vad han behöver hjälp med och så gör vi det. Och sen står vi front och säger att Gud ska ha all ära. Det ska han ju inte ha. Du ska ju ha lite ära du också, för du gjorde ju något. Men Gud vill ha all äran därför att han gjorde egentligen allt sammans. Och när Jesus talar om lydnad med lärjungarna så ger han dem ett nytt bud, som det heter. Johannes 13:34. Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det här är ju ett så stort bud. Ett så stort uttryck för lydnaden att vi behöver på något sätt få omsätta det i mera konkreta termer. Vi gör ju romantiker som vi är väldigt ofta om det här till känslor. Att vi ska gå omkring och vara så oerhört gulliga och tycka om varann i alla lägen. Och den kontrollen har vi inte över våra känslor. Vi kan inte bestämma oss för att göra på det sättet. Utan vi behöver så att säga en mera konkret formulering av detta allmänt hållna bud. Och det ger oss Paulus i Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor. Skriva. Så uppfyller ni Kristi lag. Alltså det bud som Kristus har gett. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Hur ska det gå till, säger vi. Bär varandras bördor, säger Paulus. Och det innebär ju att vi får lära oss att tänka i nya banor. Att vi får lära oss att praktisera öppenhet med varandra. Att vi får ge varandra chansen att bära våra bördor. Och det betyder ju också att vi har betydligt större förmåga att bära varandras bördor än att bära våra egna. Och det tror jag är en av de saker man verkligen kan upptäcka som lite av en aha-effekt under ett ashram. Jag tänker på ett ashram vi hade uppe i Norrland för 2 år sedan, tror jag det var. Där en broder ställde sig upp på avslutningsmötet och sa, det är något underligt med att komma tillsammans så här. Här kommer vi alla, trasiga människor från olika håll. Och vi börjar första samlingen med att tala om för varandra hur trasiga vi är. Sedan så kan vi mitt i vår trasighet hjälpa varandra med varandras trasigheter. Bättre än vi kan göra med våra egna. Och det är något av Guds rikes hemlighet där. Att vi får förstå att det, Gud, det Jesus ger oss är inte ett övermänskligt bud. Utan han ger oss någonting som vi liksom bara kan upptäcka i ödmjukhetens perspektiv. När vi är ödmjuka nog att låta andra bära våra bördor. När vi är ödmjuka nog att öppna oss för varandra. När vi är ödmjuka nog att tänka att ja visst, jag kan hjälpa honom, jag kan hjälpa henne, trots att jag ännu inte har fått hjälp med mitt eget. Och det finns en hemlighet i det här. En sorts förunderlig gudsrikes princip. Där man mitt i lidandet, mitt i det egna lidandet, kan lära sig lydnad genom att, så att säga, få börja med att ta sig an en annan människas smärta i förlitande på att någon i sin tur tar sig an ens egen. Jesus fick lära sig lyda genom att lida. Lära sig detta att vara hjälplöst beroende. Gemenskap är ju ljuvligt. Det är det ljuvligaste som finns och det smärtsammaste som finns. Du kan inte träda in i någon form av gemenskap utan att också ta på dig en smärta. Därför att den du lever i gemenskap med eller dem drabbas förr eller senare av en smärta. Och har du gemenskap med en människa som lider, så lider också du. Om en lem lider så lider alla, skriver Paulus. Vem blir svag utan att också jag blir svag? Vem kommer på fall utan att jag prövas som i eld? Vi anstränger oss ganska mycket för att hitta en formel för hur man liksom ska sära på de där två. Hur ska vi bära oss åt för att få njuta gemenskapens sötma utan att behöva drabbas av risken för dess smärta? Och i våra energiska försök att skydda oss för gemenskapens smärta så utestänger vi som regel gemenskapens sötma. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Och på något sätt så måste vi ju förstå om Jesus att han kunde inte lära sig lyda genom att sitta i den himmelska saligheten där inget lidande finns. Utan han måste så att säga ner i vår smuts. Och därför så skriver du också Hebreerbrevets författare att han är inte oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan han har upplevt allt och vet hur vi har det. Vi har alltså en överste präst som verkligen har levat i gemenskap med oss och dock övervunnit det smärtsamma och plågsamma. När vi nu talar om lydnad i de här termerna så tycker jag att just nattvardsmåltiden är en fantastisk bild av denna lydnad. Därför att det inte är en lydnad som hjälper Gud, utan det är en lydnad där Gud hjälper oss. Kristus ger sig själv, sin kropp och sitt blod. Vi får ta emot och drivas av hans kärlek. Och så får vi betjäna varandra med hans kropp och blod. Vi hjälper varandra. Vi hjälper inte Gud, utan vi hjälper varandra. Drivna därtill av Gud. Och när vi räcker brödet till vår nästa, och när vi räcker vin, Så tycker jag det är så fint också att det här är konkreta gåvor. Vi betjänar varandra med det lilla vi har. Och när vi gör det för Kristi skull, så fyller Gud det där lilla vi har med sitt stora. Och detta att vara trogen i det lilla för att Gud ska fylla det lilla med sitt stora, det är en väldig hemlighet. Och den uppenbaras ju på något sätt när vi firar nattvard ihop. Att vi tar emot gåvorna i tro, och att vi räcker varandra gåvorna i tro, det betyder ju på något sätt att vi inte får för oss att vi hjälper Gud med det vi gör, utan att vi är stilla inför Gud. Vi accepterar det, att det vi bidrar med har ringhetens gestalt för att han ska fylla det med sitt stora, med sitt väldiga. Och det är alltid ett tänkvärt förhållande att återvända till detta, att Gud verkar i det lilla och inte i det pampiga. När våra väckelser och när våra rörelser får pampighetens prägel, så har som regel livet börjat att vika bort. Herren är verksam i det lilla, i det oansenliga. Det som är stort i människors ögon är en styggelse för Gud. Så låt oss med glädje betjäna varandra med det lilla vi har. Kanske mitt i vår egen svaghet och oförmåga. Därför att just där fyller Gud med sin kraft. Den kraft som fullkomnas i svaghet. Och då får vi lära oss att lyda genom att lida. Det här uttrycket betyder ju inte att Gud sen lägger på en massa extra lidanden för att nu ska jag verkligen krossa till dig så att du blir lydig. Utan frågan är snarast om vi tar vara på den smärta som finns i våra liv för att bli lydiga. Frågan är ju inte om vi, hur mycket vi har lidit i våra liv, utan snarast om vi lärde oss lyda genom de lidanden som vi ändå mötte. Och jag tror att om vi sträcker oss efter förmågan att kunna tacka Gud i livets alla förhållanden. Vi har mycket att tacka för. bara detta att vi är lovade en tillvaro under andra villkor när denna är slut. Det är något att tacka för. Livet igenom och evigheten med. Om vi under smärtans dagar vänder oss till Gud med bönen: ge mig förmågan att tacka dig i livets alla förhållanden. Då börjar detta växa fram. Detta som alltså kallas att lära sig lyda genom att lida. Och som sagt, idag på årets första dag får vi gestalta det här i Herrens måltid på nytt tillsammans. Låt oss be. Herre, vi tänker så lätt i auktoritära banor och glömmer att du inte är auktoritär. Och kanske gör vi det lättast av allt när vi ska tala om lydnad eller praktisera lydnad. Då blir du lätt generalen som ger order till sina underlydande. När du är herden som ger ditt liv för får. Därför ber vi att vi ska få vandra vidare i våra liv och upptäcka lydnadens hemlighet. Det som kanske börjar i smärtans dagar med att vi får sträcka oss efter förmågan att kunna tacka dig i livets alla förhållanden. Så att glädjen när den kommer och lyckan när den kommer får driva oss i armarna på dig. Och så att smärtan när den infinner sig får göra att vi kastar oss i din famn. Hjälp oss att förstå det här. Att vi har mycket större förmåga att bära varandras bördor än att bära våra egna. Gör oss ödmjuka nog att det blir möjligt. Hjälp oss att lägga ner så mycket av vår prestige så att vi kan ge andra chansen att bära våra bördor. Gör oss villiga att bära andras bördor innan våra egna är fullständigt avlyftade. Herre, tack för att det finns många hemligheter att upptäcka i ditt rike. Mycket nåd och mycket glädje återstår ännu för oss att få uppenbarat i våra hjärtan. Amen.